Så att idag är det ju väldigt mycket så här att det finns en lobby som bestämmer lite grann folks karriär. Det fanns det inte för 15 år sedan när vi gjorde Dorian, faktiskt. Då gjorde man mycket mer, man utgick ifrån vad man själv ville, så fick man kritik för det. Men det var kritik och så stannade det där. Det var ingen som gick till riksdagen och sa att Dorian måste stängas ner för att det bara snygga killar i tidningen. Vi fick den kritiken då. Men vi bara, med det är en modetidning. Liksom. Det här är inte RFSL-bladet. Utan vi representerar en modevärld här. Det är liksom och sådär. Och det har ju också hänt väldigt mycket med den. Idag är modevärlden full av olika människor på ett helt annat sätt än vad det var för 15 år sedan.
Hjärtligt välkomna till Våga Med-podden.
Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud.
Och med mig, Benjamin von Schmuck.
Jag är så het
kan ingen svalka mig.
Jag är så jäkla varmt, Mikael.
Jag tror att det är du som är het, Benjamin. Du har klivit in med den här uppknäppta blomiga skjortan och det bara strålar ju från Spanien hela vägen till Björke.
Ja, tack så mycket. Jag blev ju faktiskt väldigt imponerad av dagens gäst när vi spelade in det här för några veckor sedan. Och nu befinner vi oss ju mitt i vadå?
I semestern och Pride-vecka.
Fantastiskt och lär oss mer om detta ämne. Och här har vi dagens gäst Benjamin som öppnar upp de här dörrarna om gayvärlden och hans egen resa då. Så att om inget så är den här veckan full av kärlek och det här avsnittet hoppas vi smittar av en hel av den här kärleken.
Ja, men vi hoppas ju verkligen att oavsett vilken läggning man har att det här ska damma av heteromän, gaymän, alla andra läggningar, allting. Känna att man sprudlar av liv. Och att all kärlek är bra kärlek. Idag så befinner vi oss här med en man som har ritat om många kartor i Sverige. Han har varit en pionjär sedan unga barnsben och kickade ut redan som 21. Doring med att lansera ett modeagentur i Sverige som hette People with Attitude. Och bara det säger vilka människor som var med i den här agenturen. Efter det så har han varit chefsredaktör på gaymagasinet Dorian. Han är idag marknadschef på Sheraton. Samtidigt som han precis har lanserat sin första bok som författare. Så från en fantastisk resa där vi vet att han har sprungit runt på New York Fashion Week och jagat Beyoncé, så är han nu rakt in i Våga Mera-studion. Välkommen Benjamin Falk!
Woho! Vilken fantastisk introduktion. Däremot så heter det modellagentur och inte modeagentur. Det är två skilda saker.
Åh! Oh!
Det ena är kläder och det andra är modeller.
Aha, så det ena är det som går utanpå personen och det andra är det som är innanför.
Men vad gjorde du den här agenturen, Benjamin?
Jo, det var nämligen så här att jag var själv, kom upp till Stockholm som 18-åring och liksom flydde Malmö och har aldrig tittat tillbaka, höll jag på att säga. Och när jag kom till Stockholm så fanns det Sue Models som La Camilla som var med Army of Lovers hade. Och det var en agentur som hade väldigt mycket, ja det heter ju Zoom Models, det säger sig självt, det var zoologisk känsla där på hennes modeller. Och jag var en av de här och jag tyckte inte riktigt, för hon höll ju på med Army of Lovers och så det hände liksom ingenting där riktigt. Så då tänkte jag så här, nej men jag kanske inte själv ville vara modell, men jag tänkte idén, om man kunde utveckla den lite grann och kanske göra lite, vad ska man säga, lite mer extrema personligheter och inte kanske så snygga bara människor utan liksom verkligen. Om man tänker sig reklam, då behöver man ju alla typer av människor. Så då kom jag på idén att jag skulle starta People with Attitude. Och då hade jag precis sett på nyheterna att det fanns något som heter starta eget bidrag som Arbetsförmedlingen hade infört. Och då var jag en av de första som sökte det här. De älskade idén, jag fick bidraget. Och sen när agenturen hade lyckats, då var jag en riktig posterboy. Så när man gick in på Arbetsförmedlingen så var jag då med People with Attitude det här exemplet på vad man kunde göra med ett starta eget bidrag då då. Så det var en sanslös historia som jag kanske inte hade gjort idag, men jag var 21 år gammal. Så att tänkte inte så mycket, utan jag bara gjorde.
Ja, det är ju helt underbart.
Fantastiskt. People with attitude. Och Benjamin med attitude.
Absolut, jag hade väldigt mycket attityd. Ja, det har nog rundats av lite idag.
Men att lära känna dig lite mer. Så tänkte vi att vi har lite snabba frågor här som uppvärmning. I högstadiet, vad var ditt favoritämne?
Bild.
Bild.
I sommar blir det hemester i Sverige eller åker utomlands?
Jag skriver uppföljaren till Kalmaren Beach. Så det blir hemester. Man kan säga lite frivilligt och ofrivilligt.
Om du var statsminister, vad är det första du hade gjort då?
Ja du, det är en svår fråga. Jag är liberal liksom, så jag hade väl tänkt sig att det ska vara något liberalt. Jag har faktiskt inte funderat på det. Det är så mycket som behöver göras med det här landet, känner jag, och det är snart val och jag vet ju vad jag ska rösta på i alla fall. Så jag kan inte svara på det just nu, men det finns väldigt mycket man skulle kunna göra. Jag är egen företagare till exempel, men även anställd. Jag tycker det finns väldigt mycket att göra där liksom när det gäller egen anställning. Men jag tycker man har gjort det lättare sedan 90-talet, det kan jag säga i alla fall.
Så då räknar vi inte med Benjamin Falk som statsminister 2023?
Absolut inte. Jag har inte tid.
Han har en massa annat han ska göra ju.
I'm busy.
Vi ser ju det. Det är så himla roligt också. I litet axplock bara i några meningar av vad du har gjort. Så skulle man kunna tro att det är flera olika personer. För det är ju extremt blandat. Och det verkar väldigt passionsdrivet. Vad är det som har guidat dig på din resa och gjort att du har det här modet att göra så banbrytande grejer inom olika genrer?
För det första så tycker jag inte att det är modigt. Jag får oftast höra det att jag är modig, men jag har aldrig sett mig som modig, utan jag har alltid bara utgått ifrån vad jag själv har velat göra. Jag tror att jag från när jag växte upp i en familj där mina föräldrar alltid på något sätt förverkligade sig själva och alltid uppmuntrade mig att förverkliga mig själv. Så jag tror någonstans att jag såg min mamma hade mycket mer akademisk karriär medan pappa gjorde massa roliga grejer, designade och byggde båtar och kappseglade. Och när han var ung var han racerförare, kom tvåa i Sverige på isbane SM 62. Var med i den här boken Ett barn blir till som Lennart Nilsson gjorde, där pappa var pappan i den boken helt enkelt. Så han har gjort mycket crazy grejer och mamma också alltid följt sitt hjärta liksom, har gjort massa roliga grejer i sitt liv. Och de var designers tillsammans när jag var liten och kläddesigners faktiskt. Så att jag har nog vuxit upp i en miljö där man liksom, man är uppmuntrad att göra det man tror på något sätt. Sen kanske inte mina föräldrar tyckte det var lika kul när jag blev som de hade tänkt kanske där då. Kanske lite väl att jag följde mina, liksom, min intuition. Speciellt när jag var ung så tror jag inte alltid att de tyckte att jag gjorde rätt, som jag säger som så då.
Men har du fått exempel därifrån då nu medan vi...
Nej, men alltså det är nog mer det här liksom när man kastar sig ut i grejer som agenturen. Har du tänkt igenom, har du en erfarenhet av att driva en agentur? Nej. Alltså jag hade ju egentligen ingenting, utan jag hade en vision av vad jag skulle vilja se för modeller på marknaden. Och så hade jag varit lite modell själv då för Zoom Models och sådär då. Och jag hade ju liksom, ja, jag vet inte, jag hade en vision. Och det är väl det som har drivit mig alltid, att jag har ett mål i min hjärna. Att bli författare, att bli fotograf, att bli modellagenturägare. Och då har inte jag brytt mig så mycket om liksom vägen dit, utan jag har gått den vägen som har varit lättast just då. Skillnaden som jag gjorde nu när jag blev författare, det var att jag utbildade mig. Det är väl första gången jag liksom har gjort någonting, vad ska man säga, mer sensibelt. Alltså någonting lite mer vuxet.
By the books.
Precis. Så här, jag vill bli författare. Oj, jag kanske ska utbilda mig. Där var ju min avvinning helt chockad. Att jag liksom var så sansad och, vad ska man säga, normal i mitt sätt. Så man kan väl säga så att jag alltid har följt mitt hjärta och det har ibland gått jättebra. Ibland har det inte alls gått. Så kan man ju säga. Det har varit väldigt högt och lågt i mitt liv.
Men här så nämner du någonting som det är många gånger i Våga Mer som vi kommer till detta. Både att folk vill, men inte vågar. Och så några enstaka människor som, men här gör du en pivotförändring i ditt liv. Du har gått en tydlig bana.
Mm.
Och så säger du, jag får en känsla av att jag vill bli författare.
Mm. Ja, det var inte riktigt så enkelt just när det gällde författare. Det andra var mycket mer så att jag gick på en känsla som var liksom mer i dået. En författare är ju någonting som jag har skrivit hela livet. Jag höll på att bli utgiven när jag var 26 faktiskt. Men då blev jag inte utgiven på grund av att jag skrev för dåligt. Och de tyckte att jag hade en fantastisk historia. De tyckte att allting var jättebra. De trodde på mig som person, verkligen. Så de ville verkligen pusha mig, men jag skrev inte tillräckligt bra. Och så blev det ett uppehåll på 20 år där jag gjorde andra grejer. Så när jag stod i ett vägskäl och tänkte, vad vill jag med mitt liv? Och då frågade jag faktiskt lite folk runt omkring om råd som jag litar på och vad för utbildning ska jag gå och sådär. Och då sa alla så här, men gå inte någon utbildning som bekräftar vad du kan. Du ska gå en utbildning som du vill med hjärtat. Vad är det du vill? Om du fick önska en utbildning av alla utbildningar, vad är det då? Jo, det blir författare. Ja, men sök den då. Så det var så jag sökte den utbildningen, och då utgick jag egentligen från mitt hjärta och inte från vad som strategiskt var bra. Sen har det visat sig att den utbildningen har varit jättebra för min karriär. Men det visste jag ju inte då, utan där följde jag nog med mitt hjärta, så tänkte jag kan alltid gå tillbaka till det jag har gjort och försörja mig, så att säga. Och jag var även beredd att ta ett vanligt jobb. Alltså när jag säger vanligt jobb, då menar jag alltså ett jobb som inte är inom det jag, media och allt det där jag har gjort, utan ett mer så att säga 9-5 jobb, för det har jag ju aldrig haft.
Att ha släppt första boken, att ha blivit författare nu efter skolbänken. Du har ett helt liv av erfarenheter, och du har gjort mycket som folk bara hade kunnat drömma om, eller till och med kolla på de olika sidorna i magasinet om. De här erfarenheterna du har, kan du ta med oss på några så här exempel i din tidiga karriär? Du pratade här innan om highs and lows och hur de har format ditt liv.
Framförallt kan man väl säga så här att det som är intressant på något sätt i hur jag har fungerat i mitt liv, det är ju att jag har verkligen kastat mig ut för en brant och aldrig egentligen tänkt. Och jag är ingen modig person, jag har ingen adrenalinjunkie. För man brukar ju säga det att folk som är på det här sättet, de behöver ha adrenalin för att känna att de lever. Jag har aldrig känt så faktiskt, utan för mig så har det alltid handlat om att på något sätt vara sann mot mig själv faktiskt. Att lite dumdristigt på något sätt att jag har ett kort liv här på jorden och jag vill ha kul. Och jag vill göra grejer som förverkligar mig själv. Så har min inställning varit, inte att jag söker kickar, utan istället jag vill förverkliga mig själv och åren går liksom. Och i det här då så har man ju haft highs, man har haft lows. Så att det har ju varit, ibland har man inte haft några pengar, ibland har man haft jättemycket pengar. Allting har ju pushat mig, speciellt när det har gått dåligt, så har det ju pushat mig in i nästa projekt direkt liksom. Och jag var ju tvungen där i slutet av 90-talet, när pengarna började ta slut från mitt kontrakt med Stockholmsgruppen. För när jag skrev kontrakt med dem så fick jag ju provision på allting vad mina modeller tjänade i 10 år nämligen. Men i slutet av 90-talet så började det mattas av. Jag var tvungen att ta ett jobb så att säga, förklara mig. Och då började jag jobba på bank. Och under tiden jag jobbade på bank så kom jag på att nej, men jag måste ju göra någonting kreativt. Och då bestämde jag mig för att bli modefotograf. Och då började jag läsa på om det. Köpte en kamera, började fota. Och inom ett halvår hade jag fotat ett omslag på Expressen, söndagsbilagan. Så det gick väldigt, väldigt fort liksom. Och då hade jag den här bakgrunden från People with Attitude, den här modevärlden. Jag visste hur man satte ljus. Jag hade själv varit framför kameran och bakom kameran. Jag kunde styla, jag kunde göra hår och make. Alla de här grejerna, vilket gjorde att jag kunde bygga upp en portfolio. Och sen gå till Expressen, det var sommar, de hade brist på fotografer. De var inte kloka, gav mig en chans egentligen på ingenting. Och, och fick 3 stycken omslag på en gång liksom. Men det gick ju också väldigt bra på de här fotouppdragen. Och där liksom började den karriären. Och den karriären ledde sen in till Dorian Magazine och allt det här liksom. Så att allting leder till någonting. Så även det som har gått dåligt har ju alltid lett in till nästa process. Så kan man ju säga. Och sen då när jag började jobba med kommunikation som jag gör idag, då har jag ju hela det här paketet. Jag kan filma, jag kan skriva, jag kan fota. Allt det här storytelling som jag då fått genom min författarutbildning. Och det paketet, det behöver man ha idag. Därför du kan inte komma idag och sitta som fotograf eller skribent. Det finns knappt kvar några sådana tjänster på tidningarna. Idag är journalister ute med oftast fotar och skriver och gör allting. Det jag gjorde för 15 år sedan på New York Fashion Week liksom. Då folk tyckte att jag var ett freak liksom. Där stod Sofie Farman med 5 man liksom och gjorde en intervju med Oscar de la Renta. Sen kom jag med min lilla utrustning, en liten videokamera och en mic och ett litet ljus och intervjuade Oscar de la Renta. Och han tyckte det var jättekul, han undrade vem fan jag var. Men då var det ju så att man går ju igenom PR-agenter hela tiden. Inte så att jag kan gå fram till Oscar de la Renta själv. Utan man ansöker från det här landet då, från Sverige, om att få göra intervjuer. Och står jag på den listan så gör de ju intervjun. Det spelar ingen roll, de säger inte nej liksom. För du står i kö och du blir en efter en liksom så här.
Så, det var... så att de vet inte om det är en one man show eller om det är en... 10 liksom pers produktion.
Ja, de har ju tittat på resultatet. De har ju tittat på vad jag gjort innan. Yeah. Och mina... den mode-tvn som jag gjorde på den tiden som jag kallade för Dorian Television. Det var så Dorian kom igång från början. Det blev ju spray.se officiella mode-tv så att säga. Och spray var the shit här va, för 15 år sedan. Så där låg ju...
Vad var spray? Alltså hela den här... Ska se hur jag säger det här. Alltså hela det här med magasin och de här bitarna, mode, shows och modellagentur och sånt. Det är väldigt nytt för mig. Mm. För att liksom förstå den här verkligheten för någon som sitter på kontor 8-5 till att liksom jaga Beyoncé och liksom de här bitarna. Vad var liksom en vardag?
Att det var ju så att Dorian Television, jag ville starta egentligen en modetidning på nätet och den kallade jag för Dorian Magazine. Det var inte gay från början. Och på den tiden fanns det inga magasin på nätet ända för det ansågs, det var så, bilder var jättetungt och filmer ska vi inte snacka om alltså. Så att jag började med, som för då hade jag varit fotograf några år och tog schyssta bilder och gjorde liksom ett lite taffligt modemagasin. Själv liksom sådär som låg. Men det var väldigt snygga bilder vilket gjorde att det såg väldigt fint ut. Men det var ju egentligen bara bilderna som var fina. Men tekniken var ju hemsk. Och så var det någon på Spray som var då det stora på den tiden. Internetundret i Sverige liksom Spray Date och det var Spray.se. Det var där man var liksom. Det är ju som Facebook eller någonting idag. Alla var där liksom. Och då uppmärksammade de mig där. Och då fick jag tillfälle att göra New York, Paris, Milano och London Fashion Week liksom för dem då så att säga. Men jag kallade
så
för...
de liksom sponsrade.
Ja precis, vi hade kontrakt.
Gick i god.
Precis, ja. Så att det visades på deras plattform då men det hette Dorian Television. Och sen när efter några år så kände jag så här, men jag vill göra en gay tidning och då blev det så att vi kallade den för Dorian Magazine. Vi bara tog det namnet för att det kändes så naturligt med Dorian Gray, Oscar Wildes, den här romanen, den enda romanen han har skrivit. Så att det är ju så det där gick till. Och min vardag på den tiden var att man åkte till New York. Man hade press credentials som det heter. Man har ansökt om att få vara press. Varje modevisning står man i kö med kanske 100-200 fotografer. Alla stora, vad ska man säga, Reuters och de har ju liksom satt sina platser framför de här runways. Så att de står redan där med någon jättetjock gubbe liksom som är bredaxlad som man inte ska kunna komma emellan liksom. Och så står de som en vägg så här och tar de bästa platserna. Och sen kommer vi lilleputtar och får stå under och över. Så har man liksom som olika så här nivåer då. Så det kanske är 5-10 våningar där vi står som en vägg liksom, fotografer och filmare. Och då fick man ju liksom fighta om den här platsen att överhuvudtaget kunna filma och fota. Och sen var jag så fräck så jag sprang ju ner på catwalken eftervisningen och tog tag i de här stjärnorna. Och ibland fick jag backstage pass. Och då gjorde jag intervjuer som Oscar de la Renta. Då gjorde jag intervju backstage då så att säga. Så då sprang jag omkring. Då fick jag missa nästa fashion show. Jag fick välja. Vill jag ha Oscar de la Renta backstage? Då kunde jag inte stå i kö till nästa modevisning. Utan då fick jag missa den. Så jag fick liksom välja i förväg vilka var de som gav mest publicitet. Så var det. Så här höll man på hela dagen. Och så mellan modevisningen när jag satt i kö och väntade. Då satt jag och klippte film. Och efter några år, eller efter 2 år på Fashion Week i New York så visste ju alla vem jag var där. Va? Så då behövde inte jag kämpa lika mycket. Så då hade man hamnat i hierarkin liksom i det här mellanskiktet.
The hard work pays.
Precis, så jag var liksom i mellanskiktet då efter Reuters och alla de här enorma då. Då så kom vi som var lite då i mellanskiktet och sen var nybörjarna därefter som fick ta den platsen och fick så att säga.
Alla så, visste det. Benjamin han var jävligt vassa armbågar.
Ja men jag var ju kaxig och liten och smal så jag liksom klämde in mig så stod man och skakade så här liksom mellan. Det var ju helt otroligt om man tittar på filmerna idag. Vad man gjorde liksom. För det var ju också den tiden då alla stora mode, eller vad säger, alla toppmodeller gick. Så jag har ju intervjuat de flesta, Marcus Schenkenberg, Naomi och Rachel Hunter, Petra Nemkova, alla de här har jag intervjuat. Men det var ju också en väldigt, man levde ju liksom, man gick upp tidigt, man la sig jättetrött på kvällen, sen var det likadant nästa dag, sen åkte man hem. Efter Fashion Week. Och så gick man på något fashion party då liksom. Som Armani kanske bjöd in en eller någon liksom sådär. Men man hann liksom inte festa utan det var jobb. Men då fick man ju en känsla av. Och det var ju helt annan grej i New York än i London än i Milano i Paris. Det är helt olika scener, helt olika attityd. Så det som funkade i New York funkade inte i London. Så man fick ju verkligen anpassa sig i Milano, ska vi inte snacka om den, en helt annan mentalitet. Där fick man använda, liksom i New York gällde liksom armbåga sig fram. I London var det väldigt strikt, det var de som bestämde var du stod. Du hade liksom, det var inte du själv som valde. I Milano så gällde det liksom bara springa. Så att det var liksom så här helt olika stil. I Paris är det jättestrikt och där är det väldigt hierarki liksom. Så man fick anpassa sig så bodde man i en resväska under en och en halv månad. För alla de modeveckorna följer varandra.
Så där är en roadtrip runt Europas modemecka. Ja. Man gör det under en och en halv månad.
Det låter fashionabelt kanske men det var det ju inte som ni förstår. Alltså för mig var det inte så fashionabelt.
Så det man ser när man kollar på tv och så här, det är lite det är lite romantiserat.
Nej, men det är ju så att om du ska ha 5 minuter med Liza Minnelli eller någonting, då står du kanske i kö i en timme och bråkar med alla möjliga för att få komma fram överhuvudtaget. Sen får du 3 minuter, eller de säger one question, och det gäller det att kunna ställa den frågan, och sen that's it. Och sen kanske du inte har något att göra på 3 timmar. Så att jag menar, men att stå i kö igen och bråka med ytterligare personal. Så att du liksom, det är ju hela tiden att bråka med PR-människor, och det är massa lager och så här. Jag kommer ihåg Debbie Harry till exempel, hon sa till mig one question, och så försökte jag ställa en smart fråga, det var flera frågor än, och bara one question, alltså hon var helt omöjlig liksom. Och då är det ju så, då får man ju bara svar, och då sa hon bara yes eller no på det, sen var den intervjun över. Så då går man vidare.
Det är ju inte så många i världen som har pratat med såna här, alltså kändisar som du har kommit så himla nära.
Ja, nära har jag ju inte, men
jag menar alltså, fysiskt nära.
Nära.
Men kan du se någon röd tråd eller är det någonting som du har lärt dig när du liksom summerar upp hela det här?
Ja, det är nog att de största kändisarna är de som är mest tillmötesgående. De stannar, de ser en, de känner igen en, de värderar att man gör ett bra jobb och att man är trogen. Medan de här som är lite mer, ska jag säga, dagsländer, de har väldigt mycket attityd och så då. Men på ett personligt plan så måste jag säga att det jag lärde mig, det var ju att alla, det låter så klyschigt att säga, men att alla är väl människor, men det var så tydligt där att de här kändisarna, de blir rädda när det är mycket folk. Alltså man ser att de är obekväma, man ser att de vill inte göra det här egentligen, de tvingar sig att vara trevliga fast de inte vill. Man kan verkligen se liksom hur alla har sina roller här, va? Jag ska jaga. De ställer upp i bästa fall motvilligt. En del är ju mer villiga än andra liksom. Men det är ju verkligen en värld som en synergi. Man ser ju verkligen att det är ett kretslopp. Så man förstår ju liksom hur allting hänger ihop och att alla gör sin bit någonstans. Alla måste jobba.
Det känns ju inte som att man riktigt tar hänsyn till om en person är extrovert eller introvert. Om man är där som modell så är man där för ett jobb och...
Ja, modellerna är ju väldigt extroverta därför att du måste vara det, du lyckas inte annars. Ja. Absolut, de står ju där med bara bröst och byter om och vi filmar liksom. Och så de bryr sig inte överhuvudtaget. Jag tror att du kan inte vara modell om du inte är extrovert. Jag tror inte det faktiskt. Jag menar, det var ju till exempel vid ett tillfälle så var Naomi Campbell, kom jag in precis när hon bytte om och hon stod i princip naken. Hon bara tittade på mig så där liksom bedjande i ögonen, snälla filma inte, så gjorde jag inte. Jag tog ner kameran. Och så sen tänkte jag, vad dum jag, vilken idiot jag är. Men liksom så här. Men man såg i ögonen att hon ville inte det liksom. Inte för att hon var blyg, men liksom respekt. Och så var det ju hela tiden på något sätt. Man måste göra avvägningar hela tiden. På den tiden var ju Paris Hilton den största stjärnan. Det här var 2004-2005. Så hon var ju väldigt jagad och sådär. Och hon gav ju ändå mig tid och sådär och sa någonting sådär om Dorian då, då. Jag försökte få alla kändisar att säga watch me on Dorian television. Så det finns ju massa online där man kan se Yoko Ono till exempel och sådana här Mary J. Blige. Fast de sa ju oftast fel. Någonting blev ju fel liksom. Men det spelar ingen roll. De sa Dorian. Och det var det viktiga liksom. Ibland var det det enda jag fick av någon. Watch me on Dorian television. Men då hade man ändå fått ett namn som man kunde lägga liksom som en highlight. För, som gjorde reklam för hela produkten kan man säga. Och det var väl därför Spray gillade det här. För att det blev exklusivt material som är för en svensk marknad så att säga. Och det var väl det de tyckte var kul för Expressen och Aftonbladet och så. De var inte på modeveckorna på den tiden. Det var ju då Sofie Farman. Man hade skickat dit en modejournalist som alltid ställde de mest generiska frågorna man kunde tänka sig. Det var som att de inte... Ja, det var liksom de dumma frågor tyckte jag i alla fall. Så därför uppskattade ju...
Hur kändes det?
What's the theme of this show? Och liksom, man bara ser liksom hur de får ont i huvudet, de här designerna. Liksom. Det kan man läsa i pressmeddelandet. Så jag var ju mån om att alltid ställa initierade frågor. Jag hade tittat på föregående show och så att jag kunde jämföra. Nu var det så här... Och liksom, så att man liksom kom in och då blev de mycket mer öppna och mycket mer trevliga och stannade också längre i intervjun. För de tyckte det var kul att man hade visat intresse. Det var, så att då spelade det ingen roll att man stod där med en liten kamera med vingligt ben. Jag kommer ihåg att jag stod på ett ben och filmade Vivienne Westwood en gång. För hela pressen var där och det här var precis innan hon skulle börja bli intervjuad. Och så sprang jag fram och ställde mig på ett ben så här och liksom vinglade med ljuset där och så här. Så man ser det på filmen liksom att jag vinglar. Och då var jag den enda som fick en personlig intervju. För hon sa för vakterna gick mot mig. Hon bara nej stopp. Så jag fick en liksom kanske 5 frågor med henne där exklusivt. Och ingen annan i världspressen fick det liksom. Så att det gällde hela tiden på något sätt att sticka ut. Jag var också klädd annorlunda än... De här, jag menar, de som jobbar som fotografer och filmare på modeveckorna, de har svart t-shirt, de har långt hår och ser lite hårdrockaraktiga ut liksom. Och där kom jag liksom i hattar och glasögon och grejer. Så att det gjorde också att många människor la märke till mig och man fick kontakt på ett annat sätt. Vilket var rätt viktigt om man är en person så att säga. Och det gjorde att man byggde upp något lite förtroendekapital på sikt där liksom.
Men det låter som ett genomgående tema i att du har varit dig själv och som du sa tidigare egentligen, det har hela tiden lett dig framåt i processen.
Ja, så är det. Och jag har väl inte heller varit rädd för att jag har aldrig känt, och det kanske är en brist hos mig, den här respekten inför att man kan fallera. Det finns inte hos mig för att det har jag gjort många gånger, men då har jag gjort det liksom med glatt mod alltså. För att någonstans så tillhör ju det att fallera också. Men jag har aldrig sett det som att man har misslyckats. Utan snarare så har man lärt sig någonting på det till nästa gång. Och försöker göra det lite bättre nästa gång.
Tror du att det här är en av nycklarna till din framgång?
Dumdristigheten, ja. Lite naiv, blåögd.
Och jag tyckte du separerade dem så himla fint. Alltså, ingen rädsla att misslyckas.
Jag skulle fråga,
men helt okej att fallera.
Jag skulle säga om du frågar de som känner mig väl så skulle de skratta nu här liksom åt hela den här diskussionen. För de tycker att jag är lite crazy så va. Sen är det många som tycker det, naturligtvis det är ju jag. Alltså man kan inte, det är mitt DNA va. Alltså, du kan inte ta bort det. Jag tror jag kommer, så 90-åring kommer väl hitta på något dumt liksom. Men det är liksom den nyfikenheten som driver mig. Och jag tror att jag kan inte vara stilla. Jag har inte ADHD kan jag säga. Men det finns ett drag av det här liksom att man vill framåt. Men jag är väldigt fokuserad då istället. Liksom. Så att jag vill framåt och är väldigt fokuserad och gillar utmaningar. Däremot är jag inte modig till exempel. Jag har kompisar som, om de ser en giftig fisk som nästan måste gå fram och ta på fisken och se om de ska dö. Så är inte jag alls. Då är inte jag modig alls. Så det finns ju olika typer av mod, tänker jag.
Och där... Då har jag en fråga där, Benjamin, för nu la du in det så fint här. Men sa det, folk som känner mig väldigt väl kan ju tycka att jag är lite crazy. Om du skulle nämna en crazy sak som de vet om dig, vad hade det varit då?
Ja, men det är så mycket så det kan jag inte säga. Nej, men jag tror inte att det finns en grej, utan jag tror att de skulle säga mer inställningen till allt. Liksom. Det här att man inte liksom... Jo, det jag faktiskt tror att de skulle säga, som många har kommenterat och mina vänner, det är att du faller och så reser du dig upp och skakar av dig direkt. Kollar aldrig bakåt. Och det är ju både en brist och både bra och dåligt, skulle jag vilja säga. Men så är det faktiskt. Jag har alltid skakat av mig alla möjliga dåliga grejer som har hänt och gått vidare. För det finns ingen idé, tycker jag, att sitta och grubbla över det. Du försöker att lära sig av det som har hänt och sen så går man vidare helt enkelt.
Hur gör du detta? För jag hör så många som kommer och tycker att saker fastnar. Alltså det fastnar i tankeprocesser, det fastnar i känslor, det fastnar i kroppen. Och man blir aldrig av med det. Och här säger du, jag skakar av mig, gå vidare. Hur gör du detta?
Det är ju en process. Det är ju en process. Det är ju så att när det händer någonting väldigt jobbigt, professionellt. Det kan ju vara att man alltså inte har några pengar och betalar hyran eller någonting sådär när det har gått dåligt. Då är det ju så här, vad ska man göra? Jo, men det hjälper ju inte att jag sitter här liksom och tycker synd om mig själv. Utan man kan ju vara ledsen, men man måste ju gå vidare liksom och söka jobb. Det var ju så jag blev skolfotograf under några höstar liksom, för att klara mig liksom där under några år liksom. Och då var jag det under 3 höstar och det tjänade jag jättebra pengar på. Så då bara gjorde jag det och så var jag på fötter igen. Och så var jag back on track. Så att jag hinner liksom inte tänka, utan jag hittar en lösning och gör det. Och sen så går jag vidare med det jag egentligen vill göra. Så blir någonting annat då.
Så att det är liksom som det finns en guidande stjärna. Men ibland för att nå den vägen så behöver man pausa lite grann. Eller bygga upp lite kapital. Eller liksom snekla förbi de här andra stenarna eller väggarna som är emellan.
Det var ju så att när vi startade Dorians efter ett år så gick ju företaget i konkurs. Och det var ju... Därför att vi var 4 delägare, och jag ska inte gå in hela den historien, men för att göra en kort historia så satsade de här ägarna enormt mycket pengar, och vi tryckte upp enormt mycket tidningar och vi gjorde reklam på tv och allt det här liksom, och kanske inte förstod. Och vi hade prenumerationsservice precis som VRL eller någonting, samma prenumerationsservice, allting skulle vara top notch liksom. Och det gick ju inte, så det företaget gick i konkurs. Och då hade vi ju ett val. Vi hade byggt upp någonting jättebra. Vi hade väldigt mycket bra annonsörer. Antingen lägger man ju ner det då och säger så här, det här funkade inte. Jag och en av oss, de andra, valde att gå vidare och starta Dorian igen. Samma tidning, allting. Det var bara det att vi ägde det då. Och i den processen så blev det ju väldigt mycket kritik. För att folk tyckte att vi gick i konkurs. Och sen så gjorde vi liksom inte rätt för oss i och med att vi startade igen. Man ansåg liksom att vi hade gått runt det där. Det de inte förstår är att vi förlorade allt i den här processen. För vi hade inte rätt till någonting. Jag blev av med min lön, alla pengar jag hade satsat, allting. Det var då jag blev skolfotograf. Så parallellt med att vi startade Dorian igen så delbetalade jag trycket med mina fotopengar som skolfotograf. Liksom, det här låter helt absurt idag, men det var så vi överlevde. Så vi hade 2 jättetuffa år att bygga upp det här. Och jag höll på att förlora allting. Jag hade lägenhet och allting faktiskt i den här processen. Så det var ju 2 år som var väldigt tuffa. Men när man kommer ur en sån grej. Jag vet att jag behöver inte äga någonting överhuvudtaget. För jag fick sälja allting jag ägde. Allting verkligen som jag ägde. Som gick att sälja. Sålde jag. Så att det var liksom en process där jag lärde mig. Eller förstod med mig själv. Att skulle det hända mig igen. Jag har massa fina grejer idag. Det spelar ingen roll om jag blir av med det faktiskt. För det betyder ingenting i slutändan faktiskt.
Så ja, det är en sjuk frihet i den meningen alltså.
Och Mikael, du gjorde jag med dina skjortor för någon år sedan.
Ja, det kändes ungefär samma, tror jag. Nej, det är ju det är ofta det materiella som håller en tillbaka. Alltså, där kommer det mycket rädsla. Att vem är om jag förlorar de här grejerna jag har? Men det är klart, om jag kan släppa alla skjortor då för min sak. Men som du säger, man kan släppa allting när som helst. Då kommer det ju en frihet med det.
Idag skulle jag kunna det, inte då. Om du hade frågat mig då så tyckte jag att det var en jättejobbig process. Men idag så skulle jag säga, ja men jag kan köpa tillbaka det sen eller någonting annat om jag nu vill ha någonting. Yeah. Jag lever mycket mer minimalistiskt idag på ett annat sätt också, för att jag har fina grejer men de är få liksom. Jag är väldigt, tänker det att jag vill ha en liten lägenhet, det ska vara miljövänligt gärna. Alltså jag tänker väldigt så här att man ska spara på allting idag med energin. Jag köper väldigt lite kläder, men jag köper dyra kläder, men så använder jag dem, mycket av de kläderna jag använder på röda mattan och sådär, det är grejer som är 20-30 år gamla. Som jag kombinerar med en ny t-shirt eller någonting. Liksom. Det är så jag jobbar, så jag är väldigt, väldigt mycket för det här att man ska återanvända, man ska inte slänga. Likadant när jag köper mat, planerar jag all mat så att jag inte ska få någon svinn. Och det där har inte så mycket med pengar att göra, utan det är mer en inställning faktiskt. Att man ska ta vara på det som finns. Det finns folk som svälter liksom i Afrika, och jag kan känna så här att varför ska jag sitta och slänga massa mat? Jag tycker liksom att man måste ta vara på det man har. Så det är väl den stora lärdomen av det också. För då var jag tvungen, när jag inte hade någon mat, jag började handla på Lidl. Jag hade aldrig varit på Lidl. Och jag liksom gick där på Lidl och liksom så här, ha, om jag köper 2 liter mjöl här nu, då kan jag så här många scones. Det var verkligen på den nivån. Alltså. Jag fick sitta och räkna ut hur jag skulle äta för att bli mätt varje dag.
Och, så Benjamin.
Ja.
Nu hör jag det här med miljön.
Ja.
Och ändå så tar du död på en klimatikon.
Ja, och det är inte det underbart. Det är väl så man ska göra. Kill the ones you love, eller vad man säger. Är det inte så? Den idén kom faktiskt av att jag blev väldigt trött på att all den exponering som Greta Thunberg fick. Så det är ju vuxen Greta Thunberg som jag tar död på, kan man ju säga, på skoj alltså. Att hon har blivit minister och en man. Så att det var väl det här att jag tyckte att, för att jag tycker hon har väldigt, väldigt bra idéer. Och därför tyckte jag var så synd ett tag när det blev liksom så mycket snack om henne. Där hon stod i centrum, när jag kände att hon ville egentligen bara få fram sitt budskap. Och där kunde jag känna att det blev en overload. Och då liksom växte den här tanken. Tänk om Greta blir minister om så här 10 år eller någonting. Miljöminister. Och så... Ja, om hon blir mördad eller han då i detta fallet. Det var så den idén kom. Och sen är ju inte min miljöministerboken alls lik henne. Det vill jag bara säga liksom. Utan jag har gjort det till någonting annat. Men idén kom därifrån att hon skulle kunna bli miljöminister. Vad skulle kunna hända då?
Och den här boken är ju skriven i en ny genre, kan vi också säga mer eller mindre, va?
Ja, det var ju så att när jag höll på att skriva då så... Så fick jag ofta frågan, jag fick oftast kommentaren att jag hade en sån himla speciellt sätt att skriva. Att det var väldigt sarkastiskt och det var väldigt så här, jag tog upp ämnen som man kanske inte gör i en normal pusseldeckare. Och Linda Skugge var min redaktör och hon frågade mig, så här, vad kallar du din stil? Och då, ja, ingenting sådär. Och så började jag fundera på det och sen så kom jag fram till pikant noir som är liksom en twist på nordic noir. För att jag är ju verkligen inte nordic noir. Det här handlar ju inte om människor som lever på samhällsbotten. Det är inte bron, det är inte schaskigt, det är inte grått. Utan här är det glamorösa människor och färgstarka människor. Och alla har pengar liksom. Det är inte det de bekymrar sig över vad de ska äta, utan det är intriger, det är politik, det är sex och det är liksom mer på den nivån. Och därför så tyckte jag pikant, som betyder kryddigt, svart, det var ett väldigt bra namn. Och jag tänkte så att många skulle förstå kopplingen till nordic noir.
Jag vill ju påstå att du är lite pionjär inom, alltså, gay-scenen. Du har drivit modemagasinet. Du pratar ju på ett sätt som får mig att Benjamin lite generade ibland, hur du slänger dig. Du säger här, jag drev ett modemagasin för bögar. Och min första kommentar var det, hur kan vi uttrycka oss för att vara politiskt korrekta? Vi förstår ju att du utmanar lite grann här i Pikant Noir utifrån de erfarenheterna också. Men innan vi egentligen hoppar in fullt ut i det, hur har du sett att Sverige har förändrat sig sen du började med ett gaymagasin och där vi är idag?
Ja, så det som man kan säga generellt sett, det är ju att det har skett en jättestor förändring i attityden till vad man får uttrycka. När vi startade Dorian Magazine, alltså gaymagasinet, det var 2008, då var det fortfarande så att sociala medier fanns ju i väldigt liten skala. Det fanns ju inte Instagram, det fanns inte TikTok, det fanns ingenting sånt. Så man kan säga att normala människor inom citationstecken nådde ju inte ut som de gör idag. Idag kan alla bli en stjärna om man har en bra idé. Det kunde man inte då, utan då var det de stora stjärnorna som man såg, och allting var lite tillrättalagt, polerat, och det fanns liksom på något sätt en agenda i media som är ganska liberal och att liksom man har vissa värderingar och sådär. Det som har skett, det är ju cancel culture, och det här att man får en mobb på sig om man till exempel inte tycker och känner som man ska, politiskt korrekt. Och det är faktiskt ett ämne som är i min uppföljare då, som heter Mannen med nio liv, som jag skriver nu. Där tar jag upp cancel culture och me too. Och det tänker jag när folk läser det, att det kanske inte är på det sättet som den politiskt korrekta sättet som jag tar upp det i boken. Och det är väl det stora skillnaden, att det känns som att man kan bli cancelled idag. Om man inte säger rätt saker. Precis som du sa precis, jag får säga ett modemagasin för bögar. Hade du sagt det så kanske du hade fått folk på dig. Vadå, vad säger du bög? Det är ju ett nedsättande ord. Det finns en väldig rädsla idag att säga fel ord. Jag vet ju själv, om jag ska intervjua någon sådär och de tillhör en minoritet och så här, man förhör sig väldigt noga innan och vad de vill bli kallade och sådär. Och i och med att det finns i boken, jag kan inte avslöja vad för att då avslöja lite grann liksom the twist. Men det finns ett ämne i boken som också är väldigt känsligt sådär, som folk kan verkligen haka upp sig på. Och därför gjorde jag det till en twist i boken, så att det vrider och vänder på alla så att säga vad man har tänkt sig. Och det är väl det som är lite grann livet på något sätt. Och jag är inte rädd för att bli cancelled. Folk brukar säga till mig, du kommer bli cancelled innan du hinner bli cancelled.
Betyder det att bli cancelled?
Cancellerad, att man inte får utöva sitt yrke. Det betyder att en lobby, en mobb, skriver in till exempel till där du är anställd och säger att du får inte jobba, därför att om du gör det så kommer man bojkotta det företaget. Det händer ju väldigt mycket idag, alltså att man gör det med kändisar som har uttalat sig något. Man får inte vara med i filmer längre därför att man har gjort någonting och uttalat sig rasistiskt eller homofobiskt. Man får inte spela in någon mer film och så vidare. Så att idag är det ju väldigt mycket så här att det finns en lobby som bestämmer lite grann folks karriär. Det fanns inte för 15 år sedan när vi gjorde Dorian, faktiskt. Då gjorde man mycket mer. Man utgick ifrån vad man själv ville, så fick man kritik för det. Men det var kritik och så stannade det där. Det var ingen som gick till riksdagen och sa att Dorian måste stängas ner för att det bara snygga killar i tidningen. Vi fick den kritiken då. Men vi bara, med det är en modetidning. Liksom. Det här är inte RFSL-bladet. Utan vi representerar en modevärld här. Det är liksom och sådär. Och det har ju också hänt väldigt mycket med den. Idag är modevärlden full av olika människor på ett helt annat sätt än vad det var för 15 år. Skulle vi göra Dorian idag, vi var väldigt noga med till exempel att vi skulle ha med alla typer av etniciteter och sådär. Det var självklart för oss. Men idag så känns det ju som att det är väldigt mycket mer man måste tänka på faktiskt för att vi inte få...
Personernas politik och vad liksom...
Kön, tillhörighet... vikt, allting måste man ta, liksom tänka idag att man måste på något sätt ha med alla de här bitarna för att alla ska känna sig inkluderade. Det var ju ingen som brydde sig om för 20 år sedan om du var inkluderad. Snarare gick det väl ut på att om du inte såg ut som du skulle, så skulle du känna dig exkluderad och vilja uppnå det målet. Idag tycker jag det har vänt, att det är nästan tvärtom, att man så att säga, det finns så många ideal idag så du kan välja vilken grupp du vill tillhöra. Eller inte välja, du tillhör en grupp helt enkelt, den som du känner dig mest bekväm i, så att säga. Och det är positivt.
Men hur kommer det sig att folk blir... Jag har ju väldigt svårt att förstå det här, att man liksom har skrivit in till en arbetsgivare eller någon och säger det här måste bort, och jag blir så fruktansvärt förnärmad, eller jag tar så illa vid mig av det här. Jag har ganska så globala vänner, om man säger så, många olika kulturer. Jag har nog aldrig sett någonting som jag tycker är så extremt som i Sverige. Det skulle vara kanske vissa delar av Australien, där alla hela tiden ska tycka till och allas åsikt ska lyssnas på lika mycket. Och det är precis som att vi har inte tid med någonting annat än att gå omkring och bara ha åsikter på allt och alla.
Jag skulle väl säga att folk har för mycket tid. Och nu sätter jag säkert vissa hjärtan i brand på fel sätt här då. Men jag tycker att folk har alldeles för mycket extra tid. Och folk ägnade sig åt att förverkliga sig själva och gjorde lite roliga grejer på sin fritid istället för att sitta och gaffla på nätet, så skulle ju faktiskt världen se bättre ut. För jag tror att om du är nöjd med dig själv så har du inte tid att klaga på någon annan, utan då accepterar du att alla är olika och så bara går du vidare. Jag menar, du väljer ju själv vad du tittar på. Varför titta på någonting om du inte gillar det? Eller varför lyssna på någonting om du inte gillar det? Varför klaga? Det är väl hela det som jag känner är ett problem lite grann, det här med att vi har hamnat i en plats där man liksom någonstans måste tänka till hela tiden. Kan någon bli stött av det här? Kan någon ta illa vid sig? Och det är inte ett sunt förfarande. Men jag gör inte det i mina böcker, så ni behöver inte vara rädda.
Nej, men det är skönt att du lättar upp det här lite i böckerna. Och hur ska vi tänka? Nu försöker vi hänga lite på gaymagasinet och prata tre män här nu på något sätt om du har slängt dig med bögar här, Benjamin, och jag har slängt mig med gay, och Benjamin, du har inte sagt något än, men du säger kanske någonting snart. hur ska man avdramatisera det här ute i livet, om man säger så? Det känns fortfarande som... Ja.
Ja, nej, men genom att vara orädd och fråga, och säger man fel så att motparten inte blir arg. Om någon kalla mig för någonting som jag tänker så här, vad sa du nu då? Alltså för mig, du kan inte få mig chockad. Men alltså det finns ingenting du skulle kunna kalla mig för där jag skulle känna så här att det var liksom fel. Men jag tänker så här att om du känner till exempel, jag vet det finns ju en diskussion då bland bögar då, att vi får säga jag är bög. Men det får inte då heterosexuella säga. Men egentligen vore det bättre om alla sa bög, för då var det inte så dramatiserat. Då hade det varit väldigt naturligt. Och jag tror någonstans... Att man, om man nu vill visa respekt, då frågar man den personen, till exempel om de är handikappad. För det finns ju 1000 ord idag för att säga för handikappad. Om man då intervjuar någon, till exempel om ni ska intervjua, då kanske ni frågar, vill du kallas för rörelsehindrad? Eller vad vill du, liksom, idag finns det ju 1000 olika begrepp.
Ja, funktionsnedsatt. Och
jag tycker det viktiga är väl... Ja, och halt och lytt, sa man förr i tiden.
Mongolid, sa man en gång i tiden också väl.
Ja, men jag tänker det liksom, och det säger man ju inte längre idag. Och det är ju bra, tycker jag, för att det finns ett fint namn som beskriver det liksom, tycker jag, som är mycket finare. Men Downs syndrom, jag antar att man säger så. Jag har ju jobbat med autistiska barn. Och jag måste säga att de autistiska barnen då, när jag studerade, jobbade jag med det då för att försörja mig. Och jag måste säga att de själva var ju väldigt odramatiska med det här. Medan omgivningen var väldigt brydd om vilka epitet man skulle använda. Du skulle vara rätt i skalan och man fick inte säga det ena och det andra. Medan barnen själva, jag har ADHD, jag är det. Eller jag har det. Alltså man var väldigt så här naturlig och obrydd. De brydde inte sig, men omgivningen...
Man blir alltså kränkt på någon annans bekostnad, man kan
säga
så.
Ja, folk blir ju kränkta hela tiden. Och där tänker jag, om du blir kränkt för någon annans skull, då har du för mycket fritid.
Då är det dags att checka in och tänka på vad fan jag sysslar med och börja förverkliga sig själv. Eller hur?
Absolut, starta en modellagentur, bli fotograf, ett modemagasin.
Men det är lite så här... Är det lite gay wipes i boken också?
Gay wipes, du tänker att jag ger mig på bögar?
Nej, absolut inte. Men det är lite romantik i boken i alla fall, va? Alltså den beskriver lite...
Jag skulle inte säga romantik, det är nog mer rått sex de diskuterar där. För det är ju så här att Frans...
Det var det Mikael sa, fast lite...
jag fattar.
Tack med att du hjälper mig här.
Ja, nej, men
jag ska formulera om frågan. Det är lite kapitel med rått sex i boken, va?
Ja, inte sex i sig, men man diskuterar sex. Och där var jag väldigt noga med att man skulle prata om det som vi gör i gayvärlden. Inte att man liksom försöker använda rätt ord och sådär, utan vi använder de riktiga orden. Och det blir en jargong där man... Det finaste, till exempel en faghag. En faghag är då en kvinna som umgås mycket med bögar. Det finaste hon kan bli kallad är slampa, till exempel. Det kanske inte en normal tjej skulle vilja bli kallad. Men i gayvärlden så är det liksom... Ja, det är liksom det vi... Det är ett sånt ord man kan använda på skoj. Hej, din slampa eller din slina och sådär. Och då var det viktigt för mig att, liksom att hålla det sant. Att det skulle vara den jargongen. Och då finns det ju... Har jag fått kritik? Till exempel så var det ju en... Som skrev en som tyckte att jag hade gjort parodi på en högerpolitiker som finns i boken. Men då svarade jag att jag tycker att jag utgått ifrån sådana högerpolitiker som finns. Så jag tycker att jag har liksom närmat mig sanningen där. Så att man får ju liksom, alla har vi ju olika utgångspunkt och sätt att se på saker och ting. Och jag tycker det, jag måste ju vara sann mot mig själv liksom. Och det som är intressant med mina figurer är att de utgår ifrån en stark personlig åsikt, va? Så att de är helt olika. Så du har från vänster till höger, du har olika sexualiteter, du har olika etnicitet och så olika allting. Vilket gör att istället för att mina figurer ska tycka samma sak, så blir dynamiken i boken att de inte tycker samma sak och att det blir en diskussion. Så därför får du liksom alla sidor av det här myntet. Medan jag står neutral då, som Sverige inte längre är.
Nu sa du någonting här, Benjamin, med, vad sa du? Vad kallar det? Man kunde säga slampa, eller så för, ja, alltså du...
Till sin kompis du, till exempel, ja. Hej din slampa. Och så är det liksom, det är det finaste de kan bli kallade då, för att då, det var som en färgare till mig sa på 90-talet, för jag sa hej din slina eller något sådär, hej din slina. Det här var då när vi var unga, och så var det en man som reagerade väl, så sa han, du, det är det finaste jag kan bli kallad som färgare, sa han som svar. Och den här killen blev
väldigt... De här orden slår ju lite i mitt system. De ja. Känns ju väldigt alltså, förnedrande liksom, ja, och nedvärderande. Ja. Och
kan vi, nu har vi liksom börjat glänta på denna dörren, kan vi inte få en liten crash course på lite olika... Mm. Olika sådana här namn och betydelser.
Vad heter det? Fag guy?
Nej, fag hag. Det är en kvinna,
fag.
Det är en kvinna som umgås nästan bara med bögar. Ja, bögkompisar. Nej, men det är väl den här jargongen som liksom överlag finns i gayvärlden som är lite rå. Man använder lite andra uttryck. Den har jag behållit i boken. Och den passar inte alla. Och det är väl därför vissa tycker inte alls den är rå. Vissa säger, vad snackar ni om? Vadå pikant noir? Den är inte alls extrem, medan andra blir helt satt med rosiga om kinderna. Det är bara att se vad folk har skrivit om boken, recensenter och läsare. Det är helt olika beroende på vad du har för bakgrund själv.
Exakt. Jag tror det är det som är grejen, att man har olika bakgrund. Mm. Jag har en väldigt god kompis som är gay. Och han började då beskriva, vi satt där och drack öl allesammans och sa, vet du vad du hade varit kallad? Och så liksom gick han igenom allihopa, så kom han till mig, så tror han kallade mig Beaver.
Ja,
du är en... Kan ha haft med skägget att göra. Jag var i alla fall inte Wolf, det var min andra kompis. Han var lite mer biff, så att jag blev lite så att tyckte jag kunde vara Wolf. Men så att det var ju liksom ganska så fräckt. Det var som att någonting helt nytt öppnades upp. Att det finns liksom en helt annan värld med beteckningar och benämningar och sånt där som var helt främmande.
Om ni skulle läsa i boken så skulle ni kunna se att det finns ju twink och så finns det twunk och så vidare. Det finns alltså uttryck med, och twunk är då en blandning av hunk och twink. Och en twink är ju en ung, smal kille och en hunk är ju en hunk. Så att det finns liksom epitet inom gayvärlden för alla kategorier. Och han, Frans, är ju då en silver fox, alltså en silverräv då. Det är en man som har blivit gråhårig med lite så här... Inte jättesmal och så har lite skägg eller mustasch och sådär. Det är en silver fox då. Eller en silverräv. Så att det finns uttryck för allting. Och det är väl det som är lite härligt i gayvärlden. Att det finns namn på allting. Och man får vara allting.
Varför finns det det egentligen?
Det tror jag handlar om sexuella preferenser om jag ska vara helt ärlig. Det är ju ofta så att man i gayvärlden... Liksom för att göra processen kort och nå fram till sitt mål så snabbt som möjligt så har man preferenser.
Det är någon som har hackat detta alltså.
Ja, men det handlar ju liksom att någonstans vara tydlig i sin kommunikation. På den tiden när man inte kunde vara öppet gay då hade man näsdukar i olika färger som man satt i vänster eller i höger bakficka. Och de signalerade då vad man tyckte om sexuellt. Det behöver vi inte göra idag utan vi kan chatta på olika chattforum eller ha Grindr. Och då är det ju viktigt att man når rätt målgrupp direkt så man inte slösar tid på alla andra som man inte är intresserad av. Och då är det bra att ha väldigt tydlig epitet på vad det är man söker. Därför tror jag att det finns från början. Ett behov av att liksom vara väldigt tydlig i vad det är man söker och vad man själv är. Om, hur skulle du beskriva dig? Så har man ett ord för det. Då vet den andra direkt om jag är intresserad eller inte intresserad.
Så tänker jag på så här, med Tinder och sådana appar.
Mm.
Och så tänker jag, om man hade liksom varit väldigt tydlig med sina preferenser, hur det bara kunnat bli sådana här hat eller att så får du inte beskriva, du får inte bara vara intresserad av det. Men här känns det som att man har lite grann kommit undan det.
Killar är ju killar. Vi vill snabbt fram och vi vill inte hålla på med allting runt omkring liksom. Utan det är ju väldigt så här att man vill vara tydlig, tror jag, och det går snabbt. Och jag kan ju känna så här att en fördel med gayvärlden är ju att den är väldigt, väldigt, det är högt i tak. Vi har ju andra problem istället, glastak, som ni inte har i den straighta världen, att det är finare att vara en viss typ av bög. Alltså det finns hierarkier hos oss också, va. Men jag tycker att det har blivit bättre med åren, för när jag kom ut 91 eller vad det var, 90-91, då var det liksom så här att det finaste man kunde vara, det var straight acting. Ni hör ju själva, straight acting, hur låter det liksom? Det låter inte så bra i efterhand, va? Och det har ju ändrats idag. Jag menar, herregud, hur fjollig är inte?
Bara så att vi får två förklaringar. Alltså, spelade man straight?
Nej, man spelar inte straight, utan man ska vara straight acting. Alltså, du ska vara maskulin.
Ah, okay.
Man skulle inte kunna misstänka att du var bög. Inga feminina handledare eller så, va? Utan väldigt maskulin. Det var ju det fina. De var högst i kurs. Tittar man idag så kan man ju se det att ni vet ju själva, liksom, det finns ju jättefjolliga bögar och så finns det jättemanliga bögar. Idag vågar folk vara mycket mer sig själva, och det tycker jag är väldigt positivt. Där har vi kommit långt. Men fortfarande finns det lite grann en hierarki i gayvärlden om vad som anses vara lite sexigare än det andra och sådär.
Precis som det gör i vilken lucka man än tittar in i egentligen, ju, där så trender får bestämma och så vidare. Men vad tror du? Det finns ju fortfarande en del laddning, och man hänger ganska mycket på det ena eller det andra här. Är du i den boxen eller är du i den boxen? Är du straight eller gay eller så vidare? Hur tror du det kommer utveckla sig framåt? Alltså, pikar vi på något sätt i den här boxningen, och kommer du få mindre betydelse vilka sexuella preferenser man har i ett modernare samhälle?
Jag tycker att man redan har sett en enorm skillnad. För att när jag pratar med unga killar idag, så har de inte alls varit med om den här komma ut-processen som vi har, som är 50 idag alltså. Många har haft det mycket, mycket enklare. Det beror naturligtvis på var du bor och vad du har för till exempel bakgrund, vad du har för familj. Men generellt sett kan man ju säga att gaykillar idag är fullt med förebilder på tv, i media. Överallt finns det ju gaykillar som är öppet gay, gifta, de har barn och allting. Det här fanns inte när jag kom ut. Då var det en sak som styrde, det var AIDS. Att du kunde dö om du hade sex med en annan kille. I det klimatet så kan man väl säga att det var inte så jättekul att komma ut, kan jag säga. Föräldrarna kanske inte blev jätteglada först liksom. Och där kan man ju säga att det är en enorm skillnad mot idag. Det här att man lever i en värld som är mycket mer öppen. Det man ser, det är väl det att världen runt omkring oss går i två riktningar. Att man i vissa länder blir mer och mer öppna. Men man också i andra länder blir mer och mer stängda. Det blir svårare och svårare att vara gay i vissa länder, som Ryssland till exempel. Medan i vissa länder blir det bättre och bättre. Så man har sett till exempel i Sydamerika nu, så har man ju land efter land börjat öppna upp nu för gayäktenskap och sådär. Och i Europa så är ju faktiskt Spanien det landet som är mest gayvänligt. Inte Sverige, inte Norge, inte Finland, inte Danmark, utan Spanien. Så att det är bara att titta liksom runt omkring oss i världen, att det går i två riktningar. Så kan man ju säga.
Varför går det alltså en riktning där man mest stänger, eller tror du?
Ja, det tror jag beror på att det är konservativa vindar. Man har gått från till exempel Ryssland och var ett kommunistiskt land där inte religionen fick existera. Sen blev man kapitalist och plötsligt. Folk behövde ett behov av religion, uppenbarligen. Och det är ju väldigt mycket den ryska kyrkan, ortodoxa kyrkan, som styr bilden av homosexuella i Ryssland. Och det är bara ett exempel. Jag tror att det handlar om politik, det handlar om värderingar. Det är ju ett värderingssamhälle vi lever i idag. Tycker ni inte det, att var du än vänder dig så är det värderingar? Titta på USA, det beror på vilken president som sitter, vilka lagar som... Det är väldigt mycket värderingar, höger, vänster, mitten... Whatever liksom. Och där kan jag ändå tycka i Sverige att vi har kommit väldigt långt. För vi har ändå ett demokratiskt samhälle där allas röst får höras. Sen finns det de som tycker att det finns censur och så där. Det gör det säkert, va. Men
lite så här lagom demokratiskt.
Ja, men om man jämför med andra länder så har vi det väldigt bra här. Ja, ja. Fantastiskt bra.
Vad ska vi göra på individnivå, Benjamin? Om man efter det här avsnittet känner att jag vill ändå göra någon positiv skillnad.
I sitt liv?
Alltså för det här också, om Sverige ska vara ett öppet land där folk kan få vara sig själva, hur ska jag börja med mig själv? Och...
Att vara sann mot dig själv till att börja med. För det är faktiskt där det ligger. Jag har mött så mycket människor i mitt liv som inte är sanna mot sig själva, som har så mycket hat och så mycket dolda känslor inom sig. Så fort man släpper på det här och man liksom accepterar sig själv, så blir det ofta så att man blir en mycket mer fredlig människa och vänlig människa och förstår andra. Och ibland är det faktiskt så att en kris kan göra att människor får en mycket högre förståelse för andra. Jag tänker på mig själv, att jag ändrade nog också väldigt inställningen till pengar och saker efter den där konkursen, där jag märkte att det var inte viktigt att ha någonting egentligen och sådär. Att jag kanske gjorde om, tänkte om efter den, när det gäller sådana här saker till exempel. Så mina värderingar kanske ändrades lite grann.
Ja, den ska vi ta med oss tycker jag ut här, för det är väl inget annat mål än att vi bör vara ledande i Sverige på att låta människor få vara sig själva.
Vi är bra på väg, men vi har inte kommit riktigt hit.
Nej, men du sa det. Börja med sig själv. Det får man göra.
Ja.
Om man nu vill ta din bok, alltså det är ju sommargrejer på ingång. Och Karma är en bitch, modet på en klimataktion.
Alltså en snabb pitch nu på boken för våra kära läsare som ligger i hängmattan. Är den här boken för alla, eller är det riktat till någon som vill ha något specifikt? Typ ett äventyr, sugen på mod eller liknande. Vem är boken skriven för?
Man kan säga att det är en pusseldeckare som är en egen genre. En Agatha Christie, fast en modern, väldigt modern Agatha Christie. Där människorna är jättemoderna, de lever moderna liv. Det är problem och ämnen som diskuteras i boken som är väldigt, väldigt moderna. Så jag tror någon som söker en det här liksom lite mysdeckare men som vill ha en twist, då är den perfekt. Så älskar man Morden i Midsommar och önskade att det var transsexuella och det var alla möjliga gays, läderbögar, faghags, färgstarka politiker, torra politiker, snygga politiker, fula politiker i lyxig miljö liksom. Då tror jag att boken är väldigt kul att läsa. Och det får jag väldigt mycket kommentar att folk skrattar väldigt mycket när de läser den. Den är superironisk. Men det finns ett svart botten. Det finns en samhällskritik i botten. Och det är väldigt, väldigt roligt att så många läsare har sett det här. Och att till exempel biblioteken fick en väldigt fin betyg på den interna bibliotekssystemet, vilket har gjort att många bibliotek har köpt in den. Så ni behöver inte köpa den. Väldigt många bibliotek har den. Så ni kan, inte hyra, låna boken. Sen finns det ju också som ljudbok, vilket också är väldigt, väldigt kul. För att det ger en ytterligare dimension. Och det är Maria Wells som har läst in den. Och hon gör ett väldigt bra jobb i alla fall, tycker jag.
Och den här finns på Storytel också?
Den finns på alla plattformar. Du kan köpa den överallt online. Vissa fysiska bokhandlar. Den finns ju både som e-bok, den finns som ljudbok och den finns i fysisk form. Och den finns att låna på bibliotek. Och där finns den även som talbok.
Och vi som har förmånen att se dig, Benjamin, här i studion. Alltså om boken är hälften lika sprudlande och färgskapande som dig. Och ändå det gnistrar i ögonen och det gestikuleras på ett helt underbart sätt här.
Och ändå sitter jag här i en tillrättalagd liten t-shirt i vad ska man säga, grågrönt. Ja. Så jag försökte klä ner mig.
Det känns som de starkaste sommarfärgerna.
Tack, jag tar det som en komplimang.
Det var det verkligen. Alltså. Ja. Det var det verkligen. Och jag tänker, det är väl någonting som jag tycker alltid livar upp mitt liv. Och något som jag måste säga, jag imponeras av gay-scenen. Hur kan damma av en heteroman som mig, om jag säger så. Jag känner att jag har extremt mycket att lära mig där. Och känner att du skakar av mig lite här också.
Känner du dig tillskakad?
Ja, men det är ju något jag har försökt jobba på mycket de senaste 5 åren i mitt liv. Men ändå när man har en sån här karismatisk, härlig människa bredvid sig som dig, Benjamin, så känner man, herregud, det finns ju mer att göra. Och dansa ut och möta mig själv och släppa lös känslorna och våga liksom.
Men den här podden är ju ett sätt för er att förverkliga själva, tänker jag.
Så är det ju.
Mm.
Och utmana oss själva och trycka oss själva i en riktning, precis som du har sagt. Så att vi är oerhört tacksamma att du har kommit in och hjälpt podden framåt.
Det måste ju finnas en anledning till att ni kallar en Våga Mer-podden. Det måste ju vara så här att ni själva antingen behöver hjälp att våga mer och därför gör podden. Eller så är det så att ni vågade väldigt mycket när ni gjorde podden. Det beror på hur man ser det.
Kombination.
Precis.
Finns det inte ett rätt?
Nej, det är faktiskt sant, Benjamin.
Ja, fantastiskt.
Ha, nu vet jag inte om jag ska säga tack Benjamin, men jag kanske ska säga tack båda Benjamin idag då för den här fantastiska stunden.
Tack själva, och om man är intresserad av att få kontakt med dig, Benjamin, hur gör man då? Finns du på någon speciell media eller någon kanal?
Ja, jag får jättemycket läsareaktioner och det tycker jag är helt fantastiskt. Det finns ingenting bättre än när mina läsare hör av sig och säger vad de tycker om boken. Det behöver inte vara positivt. Jag tar jättegärna emot konstruktiv kritik också. Så jag finns på Instagram, benjaminfalk.se, Facebook, benjaminfalk.se. Så där kan man skriva och följa mig. Och där lägger jag ju också upp mycket som händer, apropå det här då med vad som händer i mitt liv. Alla mina små äventyr. Nu är ju det fokuserat på mitt skrivande visserligen då. Men det händer tillräckligt där kan jag säga. Och nu skriver jag då uppföljaren. Mannen med nio liv, mordet på en rockikon. Som då alltså har MeToo och cancel culture tema. Så det kan ni se fram emot i maj nästa år. Att det blir lite liv om den förmodligen.
Det är vi helt övertygade om att det blir. Och än så länge håller vi oss till goda med livet med din första bok.
Precis. Karma är en bitch. Mordet på en klimatikon.
Så är det.
Du har precis lyssnat på Våga med på den. Med mig Benjamin.
Och med mig Mikael.
Vill du höra mer av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där poddar finns. Det brukar vara som en liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa igen. Och ni är alltid uppdaterade.
Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga Mera podden så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler. Kommentera, dela och inspirera varandra. Ha en magisk vecka till nästa gång, så syns vi snart igen.